Svenska Yle presenterar Mina böcker med Mark Levengood.
Det är en tidig höstdag, precis när det börjar bli lite krispigt i luften. Och den prunkande grönska vi går i, så känner man de här dofterna av äpplen som börjar mogna. Allting är väldigt trivsamt här faktiskt.
Han är nu på väg för att träffa dagens gäst och ta reda på vilka böcker och läsupplevelser som har gjort avtryck i just den här personens liv.
Stefan Ingves har på sätt och vis gjort många resor. Alltså dels har han gjort resan från Oravais och Närpes hit till Stockholm, och det är nu ingen jättelång eller ens unik resa. Men framförallt alltså berättelsen om hur hushållslärarens son fick hela Europa att hushålla med sina resurser. Eller i alla fall försöka få dem att hushålla. För att han är ju dels riksbankschef här i Sverige, och dels så har han på en massa topppositioner inom den europeiska gemenskapen. Nu är vi vid ett lummigt och trevligt, ganska anspråkslöst bostadsområde utanför Stockholm. Och jag har banne mig ingen aning om vad han har i sin bokhylla. Vad läser riksbankschefer? Men jag vågar mig på en våghalsig gissning. Jag tror att han som ett varnande exempel har Knut Hamsuns svält stående centralt i sin bokhylla, så att det aldrig mer ska bli på det viset. Här va? Hej, hej. Vi får hälsa så här. Hej, Mark. Trevligt.
Ja, i mitt fall så är det ju liksom...
Stefan Ingves är född och uppvuxen i Österbotten, Närpes närmare bestämt, men bor sedan många år i Stockholm, där han alltså arbetar som Sveriges riksbankschef, en post han suttit på sedan 2006. Men nu sitter Stefan Ingves mittemot Mark Levengood i sitt arbetsrum i Stockholm.
Men Stefan, jag hade alltså ingen koll på hur du låter riktigt, men man hör ju att du är från Finland fast du har bott här länge i Sverige.
Det har ju liksom inte funnits ett behov för mig att flytta totalt in i rikssvenskan. Och det har väl kanske att göra med det att i mitt fall så var det ju så att å ena sidan så pratar jag ju närpesdialekt med kompisarna. Mm. Närpesdialekt fungerar ju inte alls i Stockholm. Så då byter man liksom helt och hållet till rikssvenska. Men eftersom mamma var från Borgå och pappa från Lappfjärd och Vörå, så växte jag liksom upp i en värld där å ena sidan man pratar borgomål, men man pratar vöromål, men man pratar närpesdialekt och klappfjärdsdialekt. Mm. Men sen så pratade de mamma och pappa högsvenska. Mm. Och jag hade liksom med mig högsvenska när jag kom till Sverige, och då blir ju en del av den på något sätt kvar. Sen här i Sverige så är det ju många som blir lite undrande, därför att de säger ungefär så här: ja, men varifrån är du egentligen? Därför att du pratar ju inte som Mumintrollet. Och det har ju att göra med att österbottniska är ju inte nyländska. Så att det är liksom någon slags österbottnisk variant av högsvenska som jag har i botten.
Ja, alltså jag skulle just säga att du har en uttalad högsvenska med österbottnisk klang. Mm. Att du har det lite slepigare, det som... För oss i Nyland tror att ni alltid tänker lite långsammare uppe i Österbotten.
Ja, men ibland kan det vara bra att tänka långsamt. Det är viktigt om man tänker långsamt att tänka länge på samma sak.
Min mamma skulle nicka instämmande. Hon tycker alltid att jag tänker för fort och för fel. Mm. Tänkte hon alltid att det var så. Men kommer du från ett hem som uppmanar dig till att läsa böcker?
Det kan man nog. Jo, det tycker jag. Det kan man nog säga på det sättet att det lästes alltid allt möjligt, och det lästes också alltid väldigt många tidningar. Mm. Så att jag är liksom uppvuxen i en värld där det alltid har funnits saker att läsa, och själv tyckte jag väldigt, väldigt mycket om att sitta i biblioteket i unga år i Närpes, och då läste jag något alldeles kolossalt mycket.
Man ser ju det att vid 14 års ålder har man i snitt läst fler böcker än man kommer göra under resten av sitt liv? Att de första årens läsning är väldigt viktiga.
Det ligger nog väldigt mycket i det. Livet ter sig naturligtvis väldigt olika för olika människor. Men i mitt fall så är det ju så att hela mitt yrkesliv har bestått av kolossalt mycket läsande. Men då är det ju att läsa i tjänsten, att läsa liksom promemorior.
Mm.
Att läsa tjocka liksom utredningar med sakinnehåll. Och i det avseendet är jag nog idag lite liksom miljöskadad. Därför att när man läser på det sättet, då läser man ju för att hitta slutsatsen.
Mm.
Då läser man ju inte för att liksom njuta av varje enskild mening eller en målerisk bild av landskapet eller någonting sådant. Utan framförallt så måste man då träna upp sig när man stiger i graderna, som jag har gjort, att liksom läsa snabbt och hitta det viktigaste.
Så du läser snabbt men tänker långsamt?
Ja, det är ett sätt att beskriva det.
Det verkar gå bra. Så.
Ja, det har varit okej.
Men jag tänker bara, alltså, jag var chef på dramavdelningen på TV:n i många år. Och då läste jag vanvettiga mängder manus. Och då minns jag att det var de åren, de enda i mitt liv där jag inte läste romaner eller memoarer eller biografier. För att jag orkar inte läsa på kvällarna. Att jag minns att det var en sorg, kom jag ihåg i det.
Nej, men det är alldeles riktigt. Och här där vi nu då liksom sitter och pratar, så funderar jag då på det här om dagen inför vårt samtal. Och kom jag liksom till följande ganska enkla slutsats, att mycket här i det här rummet handlar om sånt som jag måste läsa. Sånt som jag måste läsa men ännu inte har läst.
Mm.
Sånt som jag borde läsa. Eller böcker som jag har lagt på hög därför att jag någon gång kanske ska läsa dem, därför att det är bara roligt att läsa just den boken.
Mm.
Men då är det väldigt liksom mycket, mycket, mycket läsa, och det är nog så att med de yrkesroller som jag har haft, då kan man inte liksom börja läsa romaner på nätterna. Det är omöjligt, därför att man måste äta, sova och träna för att orka med den uppgift som man har.
Men du har varit riksbankschef i 15 år nu. Och du verkar klara det med någon slags bibehållen nyfikenhet på böcker fortfarande i ditt liv och litteratur.
Jo, visst. Varför skulle jag liksom stänga av det? Utan det är liksom, man får hela tiden kompromissa. Därför att arbetet eller ämbetet liksom kräver sitt. Och sen så får man försöka sticka emellan med något helt annat. Och en del av det kompromissandet, det är att jag läser New York Times nästan varje kväll. Och då läser jag långsamt och ganska noga och funderar på orden. Och funderar på det engelska språket. Och då väljer jag medvetet att inte läsa artiklar om ekonomi, utan om någonting helt annat.
Mm-hmm. Och du funderar på orden, på vilket sätt då?
Jo, det är ju så att över årens lopp så har en del av mitt yrke kommit att utformas på ett sådant sätt att jag numera är en slags estradör i ekonomiska sammanhang. Och det är väldigt ofta en del av mitt arbete att förmedla en bild, ett budskap om vad som sker sig i svensk ekonomi. Och då behöver man hela tiden fundera på, hur är den här berättelsen? Så det är en startpunkt. Den andra startpunkten är väldigt, väldigt annorlunda. Och det är så här att jag har bara läst engelska 3 år i skolan. 3 år i mellanskolan i Finland. Och resten har jag lärt mig själv. Men när jag gick på high school i USA har jag också läst retorik. Och eftersom en del av mitt arbete också består i att vara estradör på engelska språket, så tycker jag att det är roligt att fundera kring hur man då liksom säger saker på engelska på ett sådant sätt så att jag inte själv känner mig begränsad när jag pratar.
Men om vi backar tillbaka till Närpes här nu, kan du minnas några tidiga läsupplevelser på detta bibliotek i Närpes?
Ja, det fanns en pojkboksserie som hette Tvillingdetektiverna.
Mm.
Och det handlar om 2 tvillingar ifrån, om det är en påhittad ort eller inte, i Vindsele, som ligger någonstans i fiktivt och i Västerbotten.
Mm.
Och eftersom jag också har en tvillingbror.
Mm.
Och de här tvillingarna åkte alltid till Stockholm och löste alla möjliga hemska brott. Och jag hade då på den tiden en moster också i Stockholm, så jag var liksom i Stockholm då med jämna mellanrum. Så att det var ju roligt att jämföra sig. Men det var också roligt att läsa liksom egentligen vad som helst. Liksom. Jag kommer ihåg att av någon anledning så kom jag att läsa, jag tror jag gick i första klass i mellanskolan, så klämde jag i mig Klockan klämtar för det av Hemingway.
Mm.
Och så blev det liksom tjockare och tjockare böcker och krångligare böcker.
Ernest Hemingway var bra på att odla bilden av sig själv som en riktig machoman. Han lät sig gärna fotograferas på safarijakter och fisketurer och krigsuppdrag. Han verkar ganska jobbig. Men han skrev också en hel del bra böcker och fick också Nobels litteraturpris 1954. Klockan klämtar för dig räknas till ett av hans stora mästerverk. Historien utspelar sig under spanska inbördeskriget och döden är ständigt närvarande. Hela tiden är soldaterna en hårsmån från den. Men som det brukar bli är livet påtagligt och påträngande nära. Och det blir så tydligt med allt som man inte vill mista. Så här låter det när tankarna far genom huvudet på en man som befinner sig mitt i strid och tror att han snart ska dö. Översättningen är gjord av Andreas Westerlund. Han kunde skämta om det för sig själv. Men när han tittade upp mot himlen och bergen i fjärran och drack av vinet ville han verkligen inte att det skulle ske. Om jag måste dö, tänkte han, och det måste jag uppenbarligen, så kan jag dö. Men jag avskyr det. Att dö betydde inget och han hade ingen bild av hur det skulle vara eller minsta fruktan inför upplevelsen. Men att leva var ett sädesfält som böljade i vinden på en bergssluttning. Att leva var en hök som flög över himlen. Att leva var en lergårdskruka med vatten i kördetidens damm när seden var tröskad och agnarna blåste i vinden. Att leva var en hästrygg mellan benen och ett gevär mot ena benet och ett berg och en dalgång och en tredkantad bäck där sluttningen på andra sidan dalen sträckte sig mot kullarna i fjärran.
Jag minns också, jag gav mig någon gång på att försöka, men jag har fortfarande inte tagit mig igenom den när jag försökte läsa Dostojevskis Brott och straff. Det blev liksom överkurs.
det försökte jag så sent som i våras.
Oj.
Jag tänkte att det sista gången jag ger den en chans. Och jag kom inte till sidan 13. Så jag tror att jag blev så fruktansvärt uttråkad.
Ja.
Men jag hade en sån tidig Hemingway-upplevelse. För jag är precis samma som du, att jag läste otroligt mycket. Och jag tänkte, den gamla och havet, tänkte jag. Jag var kanske 12 år gammal. Och den var ganska tunn. Och den utspelade sig utanför Florida där min pappa bodde. Så tänkte jag, okej. Okay. Och så läste jag den och fattade inte ett jota. Alltså tematiken handlar om åldrande och död. Och då läste jag den en gång till för att kanske fatta mera. Och där efter jag tänkte att jag undrar när jag blev så vuxen att jag aldrig skulle göra så igen. Utan nu är jag med så just med Brott och straff, att komma till liksom, jag läste en bit in och tycker att det är inte roligt, så då bara lägger den ifrån mig. Liksom. Just det, men att jag tyckte att det här var nöt som jag måste knäcka med Hemingway. Liksom. Men inte knäckte jag den sen. Inte, så att,
Nej, det är ju så. En del böcker ger man sig på många varv och sen så liksom, ja, läser man vad någon annan har tyckt eller återgivit om den boken. Och liksom, de tyckte att det var väldigt speciellt eller mycket, mycket bra på något visst sätt. Och sen så kanske man inte alls själv har samma upplevelse.
Men vi talar om det där, vi sitter i ett arbetsrum nu. Här, det är inte så stort, oerhört trevligt, trivsamt. Det känns som att bekvämlighet och nytta känns som nyckelord. Det var ett bokskåp där böckerna står bakom glasrutor. Och det ser väldigt trevligt ut. Men med din expertis och med ditt kunnande och vårt bokprogram, så vi som då inte är duktiga på varken matematik eller ekonomi, finns det några böcker där romankonsten och det ekonomiska flätas samman?
Det är ett svårt ämne. Det är ett väldigt, väldigt svårt ämne, därför att när man sysslar med samhällsekonomi så är det ju liksom hela samhället. Och hela samhället kan man inte observera. Och därför blir det ju väldigt, väldigt abstrakt. Men samtidigt så kan man alltid läsa i många olika länder sådana här krisförlopp, liksom hur man gjorde och vad som hände när pengarna tog slut och vad man fick göra för att liksom få ordning på det sen.
Jag tycker mer på böcker som Thomas Manns Buddenbrocks till exempel, som handlar om en familjs uppgång och
Det är ett väldigt, väldigt bra exempel på det, att då är vi liksom nere på individen.
Mm.
Och det är alltid en väldigt stor utmaning att flytta sig mellan individen och det hela samhället.
Mm.
Och man kan skriva en tjock roman om en enskild familj och ändå liksom inte riktigt ha klart för sig hur hela liksom samhället utvecklades under den tidsperioden. Så att det är en stor utmaning. Men apropå sådana här böcker som beskriver detta, det finns en i serien, den här heter This Time Is Different. Av en amerikansk professor som heter Ken Rogoff. Och på svenska så skulle man då säga annorlunda nu.
Mm.
Han har börjat på medeltiden och sen så liksom tar han sig från medeltiden fram till idag och berättar om sådana här ekonomiska katastrofer. Och så använder han titeln annorlunda nu, därför att varje generation har alltid sagt att när det går för fort, att nu kan vi liksom upphäva tyngdlagen. De där gamla förstår inte. Och det är alltid ett argument som man använder när man säger att nej, men det är liksom pappa och farfar och alla de här, de fattar inte hur det här fungerar. Nu har vi förstått hur det fungerar. Det är bara att låna mera. Och sen så kraschar allting.
Igen, ja.
Igen. Och vi människor, vi verkar inte lära oss. Man kan liksom rent, så att säga, bildningsmässigt läsa sig till vad man inte borde göra.
Mm.
Men det är någonting helt annat än att liksom få stopp på det i tid. Så att vi verkar göra samma misstag om och om igen.
Du har ganska mycket finlandssvenskt i din bokhylla.
Jo.
Du har, jag ser Kjell Westö säger här ett exempel. Mm. En halv finlandssvensk, Herman Lindqvist. Han är ju faktiskt svensk, men han växte upp på ambassaden i sin förstans. Mm. Pappa var tjänsteman. Men de finländska klassikerna då? Fältjänstberättelser, Fenriksdalssägner?
Ja, jag har en, nu ska jag inte gräva fram den, en gammal version av Fenriksdalssägner. Den har jag naturligtvis läst. Liksom. Jag kommer ihåg i folkskolan satt vi en hel termin och väntade på en rad i Fenriksdalssägner. För vi läste ju hela Fenriksdalssägner.
Mm.
Därför att på ett ställe där, och tyvärr kommer jag inte ihåg längre vilken av de här dikterna det var, så står det: fan tog bollen, den sprack, den saten. Och vi fick ju inte svära i folkskolan. Och det var enda gången vi fick svära, så vi satt och väntade på det där hela terminen.
Hur gick det då? Kunde du ta igenom det?
jo, det gick. Vi kunde ta oss igenom det. Och visst, jag menar Fältskärns berättelser och liksom den typen av litteratur. Och Andersens sagor, Bröderna Grimms sagor, liksom alla de där. Det såg ju föräldrarna till att man liksom tog del av.
Men nu kittlar du min medfödda gubbighet, men det här är min käpphäst. Att jag har just baxat två ungar genom svensk skola och jag var ju på dem. Jag var ju så arg, för jag tycker att de slarvar både med läsning och skrivning.
Mm.
Och du vet, lärarna flyr när jag kommer. Och nu var jag på hösten, skulle börja för två år sedan, och så kom min dotters nya lärare till mig och så sa hon, tog min arm och sa att jag är från Finland, jag tycker också att läsning är viktigt. Och då började jag gråta. Du vet, för jag kände att äntligen någon som fattar att ungarna måste liksom få med sig liksom den stora gåvan att ha läsning som en del av sitt liv. För att i böckerna kan man leva så många liv som man inte kan leva. För att vår tid är så kort på jorden, inte hinner vi leva alla de liven. Men i böckerna kan du dyka in i vilket liv du vill och säga att hur är det att leva det livet? Liksom?
Det är en vinkel på det hela. Men sen finns det en annan vinkling som jag stötte på under den period vi bodde i USA. För där sa man så här att man måste klara av att läsa 30 sidor i timmen. Jaha, så här, varför då? Jo, därför att när du går på college så kommer litteraturmängden som du ska ta dig igenom att vara så stor. Så att om du inte klarar av att läsa 30 sidor i timmen så tar du dig aldrig igenom det pensum av litteratur som du förväntas ta dig igenom. Och då får du naturligtvis problem med liksom, utbildningen som sådan.
Det här var oerhört intressant. Läste jag 30 sidor i timmen, det måste jag ta reda på. Jag vet faktiskt inte.
Nu kan ju naturligtvis texter se väldigt, väldigt olika ut. Så att man kan, det är ju enormt stor skillnad på liksom text och text. Men här var liksom idén var då någon form av grundutbildningsläroboks-text.
Det ska jag ta reda på. Jag kom på att Runeberg nämner fan också i en annan... I Fonkonov och hans korporal så säger ju korporalen att du är en präktig pojke och stursk som fan.
Mm, ja, ja.
Det sitter ju där.
Det finns.
Men jag minns att vi hade ett skolbibliotek i folkskolan. Det var då böcker som ansågs vara för oss fostrande och bra. Och det var väldigt, jag tyckte om de böckerna. Det var så här, det mesta var ganska seriöst, men det var så här böcker om Knorre och Hoppsan som var två troll till exempel. Och så fanns det flickböcker som Kulla-Gulla, men de tyckte jag också var roliga, kommer jag ihåg. Det
var nu roligt tyckte jag att läsa allt. Och sen liksom började man ju läsa mer och mer då under resans gång. Och då blev det som jag sa liksom krångligare böcker.
Ja.
Det som också var intressant tyckte jag och värdefullt när det gäller läsande, det var att jag insåg någon gång där under den där perioden att man kan nästan börja med vilket språk som helst och bara läsa och läsa och läsa, och då lär man sig så småningom vad det handlar om. Så att genom att liksom läsa mycket så kan man också bättre liksom ta till sig ett annat språk och på ett annat sätt än att bara ägna sig åt grammatiken så att det liksom i någon mening grammatikaliskt korrekt. Jag kommer ihåg jag läste amerikanska deckare översatta till tyska. Därför att då blev språket, tyskan var lättare att förstå jämfört med om man läste någonting som var skrivet av en tysk författare.
Ja, vad smart.
Det ju som inte funkar, det var ju att lära sig finska. Därför att det blev liksom någon slags, vad ska vi säga, kulturell katastrof. Vilket är väldigt, väldigt synd att lära ut ett språk mekaniskt. Men grammatikaliskt perfekt. För det gjorde ju att man i grunden blev hämmad när det gäller att säga någonting.
Så är det. Det var jag precis samma. Men talar ni finska överhuvudtaget i Närpes?
Inte då och inte mycket idag.
Nej. För jag minns jag hade världens snällaste och finaste finska fröken, Kirsti Martelin. Hon var alltid så bekymrad för mig. Hon stod med sina vackra blåa ögon vid min bänk och så sa hon, men Mark, du måste förstå att man klarar sig inte i världen om man inte kan finska. Sa hon.
Vilket nog är rätt.
Jag minns att jag tänkte då redan att nej, men det här stämmer inte som argument. Jag lärde mig så mycket finska att jag faktiskt kan läsa böcker på finska om jag verkligen anstränger mig. Men förutom diktböcker så använder jag det nästan aldrig för liksom att läsa. För jag tycker det går för långsamt för mig. Jag blir stressad.
Ja, på något sätt under det och i unga år så lyckades jag ändå på egen hand, hur ska jag uttrycka det, liksom knäcka koden. För jag läste, minns jag, bland annat en bok som heter Tansyli Hautojen.
Dans över gravarna.
Just det. Som handlar om 1908 och 9 års krig och åren efter det och Borgolanddag. Och det, jag menar, hade jag varit kvar i Finland och hade liksom fortsatt så hade det väl gått att lära sig det.
Innan jag kom till det så hade jag... Jag brukar tippa på en bok som jag tror att den människan jag intervjuade ska ha i sin bokhylla. Och jag hade absolut ingen koll på det, så jag gick bara på det yrke. Och gissade att någonstans bland dina boksamlingar så har du en volym av Sult eller Svält av Knut Hamsun.
Jag har haft det, för jag har läst den. Men nu är ju liksom, är det ganska trångt och det är inte så mycket böcker här. Men jag har läst den och jag har haft den.
Då får jag rätt för en gångs skull. Yay! Det är typ första gången på jättelänge.
Och det var en svår bok. Men sen liksom när åren har gått så hade glatt mig att jag har läst dels den men också en del andra böcker. Därför att det har varit väldigt nyttigt att ha läst böcker på både norska och danska.
Jag gissar på att Stefan Ingves hade läst Svält av Hamsun, och det hade han. Jag ska läsa lite ur den svenska översättningen, även om Stefan då läste på norska. Svält räknas till en av de riktigt stora romanerna. Och bokens inledning, det var på den tiden jag gick omkring och svalt i Kristiania. Det är en klassiker. Berättelsen handlar om en namnlös man som inte har några pengar och därmed ingen mat att äta. Ensam driver han runt på gatorna i Kristiania, alltså dagens Oslo, i ett töcken av hunger, ständigt på jakt efter något att äta. Men han är också stolt och vill inte att folk ska märka hur han har det. Översättningen är gjord av Henrik Petersen. Klockan var 3. Hungern började bli ganska elak. Jag var matt och gick och kräktes lite här och var i smyg. Jag tog en sväng ner till ångköket, läste på anslagstavlan och ryckte demonstrativt på axlarna, som om rimmat kött och fläsk inte var någon mat för mig. Så kom jag ner till järnbanetorget. En underlig yrsel svepte mig ens genom mitt huvud. Jag gick vidare och försökte att inte bry mig om det, men det blev värre och värre och jag måste till sist sätta mig på en trappa. Hela min varelse genomgick en förändring. Som om något gled åt sidan inom mig, eller som om ett förhänge, en väv i min hjärna, gick itu. Jag kippade efter andan ett par gånger och satt förvånad kvar. Jo, jag brukar mot slutet försöka göra en analys av vem en människa är utifrån hans bokhylla. Och nu tittar jag på din bokhylla och då tänker jag så här, okej, Stefan. Du är en, både som människa och som litteraturläsare, så är du en ek. Du står väldigt stadigt och det ska mycket till att rubba dig. Och dina rötter går mycket djupare än vad du tror. Men det är inget som du behöver tänka på, för de ger dig den näring du behöver och istället ägnar du dig åt att sträcka dig uppåt och framåt och högre upp för att se vad det finns att hitta där.
Ja, det var ju väldigt, väldigt sagt. Det tror jag är en ganska bra beskrivning, därför att man hoppar ju liksom under livet mellan det man har med sig och det man tycker är roligt, om vi nu pratar att läsa, och sen det som yrkeslivet kräver.
Mm.
Och så är det ju för mig och säkert för väldigt många andra. Och sen om yrkeslivet kräver många timmar av dygnet, och ja, då får man liksom avstå ifrån att läsa ett och annat och hoppas att man kan läsa det längre fram. Men samtidigt är det viktigt att säga, tycker jag, att när det gäller det jag har fått vara med om mitt yrke och det jag gör, så är det är ju min hobby i den meningen att jag kunde ju aldrig föreställa mig när jag flyttade från Närpes att det är det här som jag skulle liksom ägna mig åt. Så att på det sättet, så när jag började läsa nationalekonomi om penning och penningpolitik, så läste jag det ungefär som man läser schackregler, för den intellektuella stimulansen att försöka förstå detta, att sen liksom få utöva det som yrke, det är som att köra Märklintåg på jobbet.
Men då måste jag göra en tillrättaläggning. Du är en ek och en nörd.
Det stämmer säkert. Det är helt rätt. Det kan man nog ta som ett tillägg.
Du har lyssnat på Mina böcker med Mark Levengood, som träffade Stefan Ingves. Producent är Erik Schelin och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle.